Ja, vi har ju läst två texter om Maria. Båda är ju starka texter. Först en text om hennes överlåtelse och acceptans av sitt öde i livet. Och den andra, hennes magnifika lovsång och tillbedjan. Överlåtelse och tillbedjan, det är ju vad den här gudstjänsten handlar om. Kanske är det som alla gudstjänster handlar om. Och jag tänker att just överlåtelse och inkluderat med bekännelsen och tillbedjan, lovsång, det är ju de två komponenterna som bär det kristna livet. Och som i Bibeln går som en röd tråd genom hela Bibeln. Och när Jesus uppmanas att lära lärjungarna att lära dem att be, och han introducerar vår fader eller fader vår, så är det ingen slump vad den bönen inleds med. Den inleds med tillbedjan. Och sen kommer överlåtelsen. Var fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Tillbedjan. Och sen, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Och låt ditt rike komma, där har jag alltid tänkt att det är någonting. Jag tänker framtiden, att Gud upprättar sitt rike, rättfärdighetens rike, långt där borta. Men Guds rike är ju också här och nu. Jag bär ju Guds rike inom mig. Och när man tänker så och ber, må ditt rike komma, så är det ju också att må ditt goda i mig få breda ut sig här och nu. Och det är en överlåtelsebön, en stark överlåtelsebön. Överlåtelse och tillbedjan, det är så relationen mellan människa och Gud är tänkt att vara. Det är genom överlåtelse och tillbedjan som Gud får vara Gud i vårt liv. Och det är där i det som vi blir helade. Och den får leva i sanning. Därför behöver du ge din framtid en krockkudde. Det stod i en annons för ett försäkringsbolag som jag läste för några dagar sedan. Sug på den, fundera på den. Därför behöver du ge din framtid en krockkudde. Ja, visst vore det väl underbart med en krockkudde när vi möter katastrofer, död, sjukdom, relationskraschar, all den här livssmärta som vi möter i livet. Och då kommer en krockkudde som bolstrade in oss och som gjorde att vi inte fick behövde känna smärta, inte behövde bryta något ben. Men det finns ingen sån krockkudde i livet. Vi möter livssmärta. Och vi vet absolut ingenting om framtiden. Vi vet inte någonting om morgondagen. Jag skulle käka lunch med en gammal vän till mig här i veckan och påminnes om detta, för att dagen innan vi skulle äta lunch ringde han. Nej, men jag ligger på Södersjukhuset och för ett par dagar sedan så blev jag väldigt sjuk och jag har förmodligen en allvarlig diagnos. Och hela hans liv, han levde ett väldigt gott liv, har vänts upp och ner på. Och så där är det ju. Vi tror att vi kan skapa en trygghet i livet och planera livet, och så kastas allt omkring. Vi har ingen kontroll. Och vi har ingen krockkudde. Och det är vår livslott som människor. Och gör ju allt för att förtränga detta. Och vill gärna tänka oss att vi kan planera och kontrollera. Så hur ska vi förhålla oss till detta? Och då ska vi stanna upp vid Maria. Ni som är vana att gå i kyrkan känner ju väl till de här texterna. Maria, en tonåring som hänger med sina tonårskompisar säkert på dagarna, möter en dag en ängel, bara den grejen. Möter en dag en ängel som levererar ett minst sagt omskakande besked. Hon ska bli gravid och hennes fästman inte ens involverad i det. Och ängeln säger ju egentligen, du kommer att bli skandaliserad. Du kommer att bli gravid utan att ha någon man. Och visst, ängeln säger ju fantastiska saker också. Hennes barn ska kallas den högstes son. Efterträdare till den legendariska kung David. Ängeln toppar med påståendet att han till och med ska kallas Guds son. Det där är någonting för en landsortstjej att ta till sig. Och det enda hon inser, tänker jag, det är ju att oj, här kommer det hända grejer. Men hon fattar ju inte, jag skulle inte fatta hennes situation, och hon fattar naturligtvis inte, vad är det som kommer att hända med mig? Det är långt borta för möjligheten att förstå detta. Och hon säger då, kan du ge mig lite mer information? Jag behöver lite betänketid. What's in it for me? Finns det en krockkudde? Min framtid behöver en krockkudde. Nej, hon säger ingenting av detta, utan har den här fantastiska överlåtelse. Bönen kan vi kalla det. Jag är Herrens tjänarinna. Må det bli som du har sagt. Och vi kan uttrycka det på olika sätt, den här överlåtelsebönen. I Fader vår bön är det som sagt, låt din vilja ske. Vi har heliga Birgittas bön. Herre, visa mig din väg. Och gör mig villig att vandra den. Det är en bön som jag ofta ber. Hon har inte kontroll och släpper taget. Och några veckor som sagt så möter vi den andra texten, och möter Elisabet, och hon kommer då med den här magnifika lovsången, och hon fattar ju fortfarande, hon är fortfarande i liksom total omtumlande situation. Hon har inte kontroll, hon förstår inte vad som väntar henne, men ändå så uttrycker hon sin tacksamhet till Gud i allt detta. Acceptans, överlåtelse och lovsång, trots osäkerhet om framtiden. Och jag tänker att det där är liksom det centrala i Marias bemötande av den här situationen. Tillit. Men tänk om hon hade vetat. Tänk om hon hade vetat vad som väntade henne. Ja, hon blev gravid, magen växte på henne. Hon mötte säkert förakt och utanförskap i detta. Och innan hon skulle föda så kunde hon inte tänka sig vad som skulle hända, nämligen att ockupationsmakten tvingade dem att göra någon administrativ skatteregistrering. Hon måste åka iväg till en annan stad. Och hon, höggravid, måste hon då ta sig iväg med Josef till en annan stad. I det där tillståndet. Och det värsta händer, det vill säga att hon måste föda på vägen, och hon får föda under förfärliga omständigheter ju. Och inte nog med det, efter det så måste hon fly för sitt liv, eller för barnets liv, till en främmande land och leva som flyktingar i flera år och invänta på att diktatorn Herodes skulle dö. Och de fick leva där och försöka etablera ett flyktingliv under en tid. Och sen kunde de återvända till hemlandet och Josef försöka etablera en egen verksamhet. Och så började få igång ett familjeliv. Åh, vilken start. Och sen följer vi kanske några lugna år när Jesus och han var väl syskon och växer upp sådär. Men sen när han blir vuxen och börjar iklä sig den där rollen som ängeln hade skisserat lite grann, så blir ju inte det som hon har tänkt sig heller. Jag menar, han skulle bli en Davids efterträdare i den här kongregationsmakten. Och han regeras ju med helt fel personer, och det är medlöpare till kongregationsmakten som han tar kontakt med och som följer efter honom. Det är några fiskare, och det är inte de här som har makt och inflytande. Och han blir väldigt provocerad. Han provocerar obligationsmakten med de inhemska religiösa ledarna, och han gör sig omöjlig för väldigt många människor som har makt och inflytande. Och det är inte alls vad hon tänkt sig. Hon känner ju en frustration som mamma och försöker tala honom till rätta, och då avvisar han henne bryskt och säger: men det här, säger hon, och tittar på de här gänget som följer efter honom, det här är min familj. Och så känner hon sig bara undanskuffad. Det var inte alls vad hon hade tänkt sig. Tänk om hon hade vetat vad som väntade henne. Och till sist så händer naturligtvis det värsta som överträffar hennes mardrömmar. Han blir gripen, och de här som han skulle, maktens människor som den här lovsången handlar om, de griper honom istället och dömer honom till döden. Och en dag så står de vid korset och där och ser honom lida till döds. Inget av detta visste Maria när hon säger: må det bli som du har sagt. Inget av detta visste Maria när hon brister ut den här magnifika lovsången. Men vad tänkte Maria? Vad tänkte hon när tanken var där? När hon kanske var i Egypten i landsflykt, eller när hon var i frustration över Jesus situation, eller när hon var allra värst vid korset. Vad tänkte hon när hon tänkte tillbaka på stunden med ängeln och sa: må det bli som du har sagt? Ångrade hon sitt lakoniska bejakande? Om jag bara hade vetat hade jag aldrig gått med på det. Jag tänkte hon så? Jag vet inte. Jag är övertygad om att hon hade mörka stunder. Och kändes lovsången lite pinsam när hon tänkte tillbaka på det? Stora ting låter den mäktige ske med mig. Jo, jag tackar jag. Här står jag och får skämmas för honom. Här är jag i landsflykt. Här står jag och ser honom lida. Det där är någonting som vi kan tänka på och ta hem till oss som kristna idag, tänker jag. Jag har mött människor som har känt, som någon gång vid något ögonblick har känt och uttryckt en stark överlåtelse. Det kanske är ungdomen eller i en speciell situation där man uttrycker en väldigt stark överlåtelse, hängivenhet. Och man kanske har liksom haft en period där man bara bubblat i lovsång. Och sen möter man livet, ett liv efter det som blir ganska miserabelt. Det blir inte alls som man har tänkt sig. Och jag har mött människor som har hamnat i livslång bitterhet och känner en genans, närmast nästan ett frakt för de tidiga överlåtelsestunder som de har haft. När de verkligen var så hängivna, där de uttryckte sin överlåtelse så på ett radikalt sätt, när deras lovsång stämde. Och sen hamnade de i det här, och det här var inte det jag hade tänkt mig. Livet blev inte alls som jag hade tänkt mig. Och där kan vi ju då, där var ju Maria. Hon hade säkert mörka tankar ibland. Men det stannade ju inte vid hennes, när hon var vid korset där och såg livet rinna ur sin son. Livet fortsatte, och någonstans där längre fram så kunde hon se hur han uppstod. Han var med sina lärjungar en tid efteråt innan han lämnade jordlivet. Och Se efterföljelsen, se kyrkan växa fram, se anden som växer fram också. Och liksom det händer någonting. Att de där på sin ålderdom ändå kunde se tillbaka och säga, ja, överlåtelsen var ju sann. Det var helt rätt. Och lovsången, när jag tänker tillbaka det jag sa nu, så var ju den klockren profetiskt. Men det är längre fram. Och en del kanske man inte får uppleva det i jordelivet ens. Men någonstans där framme. Och hur viktigt är det inte för oss att tänka så? Att vi har inte facit. Vi kan vara överlåtna så. Vi ska inte förakta våra tidiga erfarenheter. Utan vi ska bevara dem i sitt hjärta, vårt hjärta. Vi får be att det en gång få se Guds goda tankar om vårt liv i backspegeln. Och vi får be och varje dag göra en överlåtelse. Säga, låt det ske Herre med mitt liv som du vill. Det är ändå i den överlåtelsen som vi hittar vårt liv, vårt sanna liv. Som vi sjunger i en lovsång lite senare vid överlåtelsestunden. Det är bara i din vilja som min frihet är. Det är bara i din vilja som är frihet där. Det är liksom en kärna insikt i kristna livet. Och vi får göra det här överlåtelsen utan att ha kontroll över vad som kommer att ske framöver. Det är tro. Och vi får göra det utan krockkudde. Hon gör det här i blind och i tillit. Överlåtelse, tillbedjan, lovsång är inte i handlingar i första hand. Det är djupare än så. Överlåtelsen, bekännelsen, tillbedjan och lovsången är, som kristna så är det vårt grundläggande förhållningssätt till Gud och livet. Vi får leva på lovsångare vi tidigare sjungit när vi inte orkar sjunga det. För det kommer stunder där vi inte orkar sjunga lovsång. Där vi inte orkar formulera de vackra bönerna. Och kanske är det så att lovsångsklangen klingar i oss när vi har bett och levt i lovsången. När vi fort och inte orkar det. Och sen, det här är bra. Det här är jättebra. Om ni inte kommer ihåg någonting vad jag sagt här, det tror jag inte att ni gör. Men om ni ska komma ihåg en sak som är jätteviktig, så är det detta. Hur mörkt det än är i livet, hur omöjligt det är att få oss att formulera en bön ens, än mindre sjunga en vacker lovsång till Gud, när det är liksom, när vi är i dödsskuggans dal, så tystnar aldrig bönen mellan oss och Gud. Det pågår hela tiden, även när vi är i det mörkaste, så pågår ett bönekommunikation mellan oss och Gud. Utan att vi behöver vara där mentalt. Jag tycker det är så magnifikt. Och vi kan läsa om det i Romarbrevets 8 kapitel. Om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan, han vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Det tystnar aldrig. När du går in i mörkret så vet du att bönen tystnar aldrig i ditt liv. Ta det med dig. Den ständiga överlåtelsen är en nyckel till vårt liv med Gud. Och vi får ägna oss åt lovsång och tillbedjan, och det får göra det när vi orkar. Marias lovsång kanske tystnade under perioder. Men bönen tystnade inte inom henne. Så vi får göra överlåtelsen till en grundläggande vana i vårt liv. Och när livet inte blir som vi har tänkt, så får vi efter bästa förmåga klamra oss fast vid hoppet och tror att vi en dag kommer att se Guds väg i vårt liv i backspegeln. Och därför så ska vi alltså inte förrakta när vi tittar tillbaka på dagar av hänförelse. Inte förrakta när vi tittar tillbaka på dagar där vi har uttryckt en väldigt stark överlåtelse. Eller varit bubblande av lovsång och så har vi kommit in i senare i livet och känner att det där känns ju lite pinsamt. Det ska vi inte göra. Vi ska tänka på Marias exempel. Att hon senare säkert kunde tänka tillbaka och säga till sig själv att det var helt rätt att säga. Låt det bli som det är sagt. Och då sent i livet. Och först då kunde hon se tillbaka och inse att lovsången var ju helt klockren. Och så får vi glädje oss åt dagar då vi med glädje och lätthet faktiskt kan ägna oss åt lovsång och tillbedjan. Och tillbe Gud och lovsjunga Gud. Och passa på, vet jag. Det kan komma dagar där vi inte orkar. Men vi kan också trösta oss med denna förträffliga ande som ropar och vädjar för oss hela tiden. Oavsett hur vi känner det, oavsett hur vi har det. För sådana dagar finns ju också. De fanns för Maria. De fanns för oss. Vår framtid har inte en krockkudde. Men Gud är med oss. Immanuel. Amen.